De senaste åren har man gång på gång förutspått att deckarboomen måste ta slut. Den kommer att ta slut någon gång, men det verkar ju inte vara fallet.
Nej, en bidragande orsak att den inte tar slut är ju den stora internationella uppmärksamheten som man också trodde skulle ta slut. Men där olika nordiska länders författarskap och olika format som film driver genren framåt under samlingsbegreppet Nordic Crime då. Och det har ju växt de senaste 3-4 åren otroligt mycket. Framförallt den anglosaxiska världen som ju är den ledande marknaden i världen. Och det där gör ju att trycket in i våra länder ökar. Intresset och uppmärksamheten och pengarna ökar. Och det gör att det blir lite självuppfyllande. Fler och fler känner sig kallade när man trodde att det kan inte finnas en deckarförfattare till i det här landet. Möjligt. Så kommer det en 5-6 till och debuterar, eller 10 till eller 20 till. För att inte tala om all egenutgivning.
Hur uppstår det här begreppet Nordic Noir? Eller Nordic Crime?
Nordic Noir är nog, eller Nordic Crime kan man säga. Det, utgångspunkten är den tyska marknaden, hur man ser på Norden där. Och det var de schabloner vi pratar om. Men när man tänker på det som kännetecknar de nordiska länderna för tyskar, så är det älgen, det är skogarna, det är mörkret, det är glesbygd, det är tungsinne. Och det blev samlingsbegrepp som blev självuppfyllande. Du hittade tillräckligt många deckarförfattares böcker för att det skulle bli självuppfyllande. Men om du tittar på utgivningen så skiljer det sig väldigt mycket åt i typ av inriktning, i typ av huvudpersoner, i plotten, vad det handlar om, hur man berättar en historia, vad som driver den framåt. I allt så skiljer sig den här utgivningen väldigt mycket åt i de nordiska länderna. Men det räcker med att en del storsäljare skapar ett visst format. Om du tittar på till exempel Mankell, Sjöwall Wahlöö, Henning Mankell och Stig Larsson i en linje. Näsby är en annan typ av deckarförfattare som är den stora nordiska författaren just nu, internationellt.
En av dem som faktiskt kommer att bli den stora förebilden och han som också slog igenom och banade väg för de andra var ju Henning Mankell.
Ja, väldigt mycket så, internationellt. Men Henning fick ju sin möjlighet tack vare att Kerstin Ekman, som var ute och ses som någon deckarförfattare i Sverige, slog igenom i Tyskland med en kriminalroman, liksom Peter Hög. Och tillsammans då med Jostein Gaarder från Norge visade tyska marknaden att nordiska författarskap kan sälja bra vid sidan av Astrid Lindgren. Så då kom Henning blev jättestor. Det är ju, man glömmer det nu när Stig Larsson blir så stor, men Henning Mankell är ju den författare som den moderna nordiska deckarundret egentligen står på hans axlar. Nu pratar man ju mest om Stig Larsson eftersom Henning inte skriver deckare längre, men vårt kollektiva minne är väldigt kort. Först kom Tyskland och därmed också Holland och Frankrike. Och då började pengarna komma in på den nordiska marknaden. Och det höll sig rätt många år. Engelsmännen översatte en del mer på kultnivå. Jag menar, Henning Mankell var ju en kultförfattare väldigt länge. Amerikanerna brydde sig inte. Det var Henning Mankell också, men rätt sent. Han gav länge ut sina böcker på ett litet förlag. Men så köptes han över av ett av de stora förlagen, Random House, och deras imprint Vintage. Då började hans upplag att växa. Han började komma upp på topplistorna. Och så slog då Stig Larsson igenom. Och det dröjde ännu ytterligare ett tag innan. Det dröjde några år där. Stigs tre böcker fick komma in på marknaden. Innan hungern efter nya nordiska författarskap ovanför kultnivån. För innan kultnivån, innan Henning slog i Tyskland, så fanns det, eller samtidigt så fanns det en del som köptes upp rättigheter i USA. Men man trodde inte på dem. Så man gav ut dem lokalt till knappt alls. Man satsade inga marknadsföringspengar på dem. Men efter Henning började ta, och efter Stig Larsson, så satsade man pengar på dem. Då blev de synliga och då hamnade de på topplistorna. Så Nordic Noir idag är etablerat, eller Nordic Crime är etablerat. och efterfrågat i de här länderna på ett sätt som jag tycker är lite naivt, men det säljer.
Och det som ju kanske också driver framåt den här trenden är ju att man aktivt försöker hitta nya författarskap och utveckla nya trender, nya genrer inom den här thrillergenren. Så vilka genrer är det som är populära just nu?
Ja, alltså i Sverige är du seriemördare. Det är ju väldigt populärt. Och så börjar man försöka satsa på psykologiska thriller, för det ser man har slått i USA och Storbritannien. Så det försöker man nu etablera i Sverige och se om det går. Man gör den här internationella thrillern, alltså thrillern som utspelar sig. Svenska författare skriver thrillers eller deckare som utspelar sig i Tyskland eller USA eller Storbritannien. Det är en tillbakagång till den här klassiska flygplatsdeckaren eller flygplatsthrillern som utspelar sig internationellt men aldrig hade en större definierad lokal förankring. Vilket ju har varit trenden sedan många år. Alltså gräv där du står, skriv om den miljön där du är. Och nyfikenheten på lokala miljöer ser vi ju med alla de här, ni vet, Stig Larsson-turnéerna i Stockholm, Mankell-turnéerna i Ystad eller Camilla Läckberg-turnéerna i Fjällbacka. Och det där är internationellt. Det sker också i Danmark och Norge och säkert Finland också.
Om man tänker då på att översätta deckare, så är det ju så att förlagen ofta vill satsa på ett säkert kort.
De stora förlagen som ju... Alltså man kan ju tänka sig att de stora förlagen som ger ut rätt mycket böcker inte har det så trångt på listorna, men det har de. För att de har ju en bredare palett än småförlag. De satsar ju också, i alla fall i Sverige, på smalare litteratur. Men då är det oftast mer litterära titlar. Smala deckare, smala thriller kommer ut på småförlag i Sverige. Och det finns ju vissa typer av författarskap som fungerar i Sverige, som inte fungerar i Norge, Danmark eller Finland och tvärtom. Det finns skillnader, det finns nationella skillnader. Till exempel i Sverige så kan du inte ge ut manligt dominerade deckare, alltså väldigt manligt skrivna hårdkokta deckare. Eller till exempel James Lee Burke går inte i Sverige. Peter Temple går inte i Sverige. Och typ den typen av författarskap. De är olika de två, men den typen av författarskap går inte i Sverige. De ges ut i både Norge och Danmark, men Finland vet jag faktiskt inte. Alltså det är ju så att när du ser en bok som säljer internationellt, och det är framförallt den anglosaxiska marknaden vi tittar på i hela Norden, så hoppas du att den ska gå i det egna landet också. Men som förläggare får du vara lite försiktig. Är det en ny trend så är det inte alldeles säkert att den kommer att ta. Den kan ta om 2 år, 3 år. Du kan vara för tidigt ute. Och ibland så släpper då de stora förlagen som har pengarna att köpa när det är auktioner. Så släpper de en titel som har sålt jättebra de här länderna. För de tror inte att just den genren kan färdas över gränserna. För all litteratur kan inte färdas över gränser. Så då köper man inte, då gör ett litet förlag det och så får de en succé och då får de stora förlagen anpassa sig till det. Men översatt litteratur överhuvudtaget har ju minskat och minskat och minskat sen krisen 2007-2008. Gäller alla nordiska länder och de har blivit mer nationalistiskt inriktade. Väldigt dominant så är det egen litteratur, egna författarskap som lyfts fram. De är enklare att marknadsföra, de är synligare, de är tydligare och de är tryggare. Nu växer det lite utländska, alltså översatt litteraturen, eftersom det är en skatt som är så stor jämfört med våra egna länder. Ofattbart mycket rikare än det vi är vana vid. Det börjar komma lite mer, men det är småförlagen som driver fram den utvecklingen. Man ska titta på dem, för det är jättespännande litteratur som kommer ut.
Mm. Att lockelsen att skriva en deckare är ju stor bland författare in spe och också redan etablerade författare som kanske har ett annat författarskap. Så att jag menar, den här diversiteten och mångfalden och antalet deckarförfattare är ju jättestort idag.
Och kvaliteten är minst sagt skiftande. Det finns rätt mycket skit som ges ut. Och det är väl nödvändigt med att det blir så med ett sånt stort tryck. Vi har inte så många bra författare i våra länder som man kan förledas och tro när man ser antalet deckarförfattare. Och när man då ser, nu är detta väldigt personligt vilken smak man har. Jag kan inte förklara varför en del bästsäljare är så stora. Jag kan tycka att språket är kast, intrigen är värdelös, personbeskrivningarna och dialogen haltar. Men de kan sälja otroligt bra. Och jag kan inte förklara det. Medan kvalitetslitteratur inom den här genren också knappt täcker sina tryckkostnader. Det förstår jag mer. För det är ju ett smalare begrepp, så att säga, kvalitetslitteratur.
Du läser oerhört mycket deckare. Vad är receptet på en bra deckare?
Jag tycker ju om när personteckningarna är väldigt tydliga. När du kan relatera till människorna, de är komplexa. Inte bara Stålmannen eller Fantomen. Dialogen, när det finns motstånd i dialogen och humor. Och som till exempel med Peter Temple, hans bok Truth eller Sanning. Där du har en enorm tyngd mellan raderna. Och du är så sparsam i dialogen som Elmer Leonard kan vara. Det är otroligt att läsa den typen av litteratur. Och det måste vara humor. Det måste finnas en känsla att du kan lätta på trycket emellanåt. Sen är det viktigt också att det är en trovärdig intrig. Att en intressant intrig. Och gärna samtidigt att den tar samtida frågor.
Du nämnde Peter Temple. Ja. Han hör till dina favoritförfattare. Vad är det som gör att han är så bra?
Ja, det är samma med I hundarnas våld här. Don Winslow är fantastisk. Donald Ray Pollock, som jag också har med mig här, är fantastiska författare. Och de orsakerna jag sa alldeles nyss är de otroligt intressanta. Du känner direkt att du är på plats. Du är närvarande. Du känner att du är med. Du går på gatorna i Melbourne, du går på gatorna i Kaikun eller du går på gatorna i södra USA, i en liten småstad. Människorna kommer nära dig. Du känner att det är roligt att lyssna till dem och sitta vid bordet och prata med dem och höra historierna. Det är på riktigt på något sätt. Det är inte så mycket fantasi. Jag kan gilla det också. Alltså historiska romaner och så. Men det känns att du är närvarande och att det är fantastiskt roligt.